Galgfåglar av Marie-Louise Fritzén, uppläst av mig, Fredde Granberg, för World Audio Publishing International. Dag 1. 1. Morgonfynd i kanalen. Morgondiset låg som en tunn slöja över staden. På väg till trivialskolan huttrade Karl i sin lappade vinterrock. Saltfuktig luft fyllde lungorna. Den döva flickan Sara väntade vid Östra hamnen i slutet av Sillegatan. När hon fick syn på honom snodde hon runt och gick i förväg. Karl fortsatte åt samma håll. Han hade lovat Christian Kanterlind att följa henne till flickskolan på Kungsgatan mot betalning. Sara ogillade arrangemanget, men tolererade det, på avstånd. Karl intalade sig att han inte brydde sig särskilt om jäntungen. Men när hon nästan blev påkörd av en vagn mitt på Lejonbron höll hjärtat på att stanna. Han smög närmare. Hur skulle han annars kunna skydda henne från att råka illa ut? Så snart hon insåg att avståndet mellan dem minskat, trampade hon ilsket iväg så fort hon kunde. Svängde in på Kungsgatan och fortsatte fram till Hernhutarnas salskola som låg strax innan domkyrkan. Först när Karl såg henne slinka in genom porten kunde han andas ut. Karl följde kyrkans långsida mot skolbyggnaden som trivialskolan delade med gymnasiet där blivande präster undervisades. Bakom honom hördes snabba fotsteg och vilda tjut. En skara elever sprang i kapp och förbi. Karl var inte sen att följa efter. Gängliga ungdomar med spruckna röster och äppelröda kinder rusade längs kyrkomuren. Halkade över frosthala gatstenar. Tävlade om vem som var snabbast. Glädjerus bubblade i kroppen. Trots att Karl var yngre och kortare än gymnasisterna hade han starka snabba ben. Den lekfulla jakten fortsatte in genom murporten mot Västra hamnen nedanför skolhuset. Tätklungan girade så tvärt åt vänster att de som kom efter törnade in i varandra. Karl snubblade, tappade balansen och gled ner för en raserad slänt mot det svartblöta vattnet i kanalen, täckt av en förrädiskt tunn isskorpa. Han klöste i den frusna marken, grep efter tuvor och kvistar. Skrattade hela tiden högt tills vattnet kom farligt nära. Då höll han igen allt han förmådde och spjärnade emot med klackarna i backen. I sista stund fick han grepp om buskagets kala grenar, klamrade sig fast och lyckades stoppa färden. Flämtande låg han kvar och hämtade andan tills fuktkylan trängde in genom kläderna. Han reste sig försiktigt till sittande, såg något i vattnet, blinkade, tittade igen, men kunde knappt tro sin ögon. När Karl insåg vad som låg i kanalen gav han ifrån sig ett illvrål. I ett höj kom han upp på fötter och kravlade sig upp för slänten till de andra eleverna. Han pekade med darrande finger mot vattnet där något runt och gråblekt flöt i morgonmörkret. En yngling plockade upp en avbruten gren och kasade sig stegvis ner. Sträckte sig fram och petade på föremålet. Ett huvud med sladdrig hud, stripiga hårtester och slutna ögon som påminde om bleka ostronskal guppade in till kanten. Stumma betraktade eleverna det makabra fyndet. Tills Karl bröt tystnaden. Vi måste till poliskontoret och hämta Gevaldiger Järnsköld. 2. Gryningsvånda. Vårdklockans dånande vibrerade genom väggarna. Christian stönade och svängde benen över sängkanten, men drog lika snabbt upp dem igen från det kalla golvdraget. Långskjortan hade han sovit i, men övriga klädesplagg låg vid fotändan, någorlunda skyddade från kallras och gnagare. Undras om loppor förfrös i kylan. Det vore en välgärning i så fall, resonerade han och kliade på ett bett innan han drog upp knäna mot bröstet och trocklade på sig knästrumporna. Möss rasslade och pep i väggarna. Han tassade bort till spisen, blåste liv i elden och la in ved. Slog fyr på en sticka och tände de ljus och lyktor han lånat från Järvelins hushåll. Hela tiden nynnade han lågt för att skrämma undan råttkräken. Ännu en natt i kyffet hade överlevts. Så fort han fått höra att Sofie Järvelin med make var på väg hem till Sverige hade han lämnat parets hus och flyttat hit. Han stod helt enkelt inte ut med att se deras lycka.